I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
När podden kommer ut, då uppträder jag på Cantina Real. De har omstart ju på den klubben, så det hade varit kul. Just om det blir...
Man vet inte ens vad den heter.
Nej, men den ligger i Horstull.
Det hette Anders och Nisse innan, men nu är det Henke och Nisse som håller in. Henke Nyblom.
Och Nisse har lovat att han ska bjuda på bubbel och till alla i publiken och sådär. Så kom dit, kostar 100 spänn, eller det kanske kostar 200 spänn då nu, jag vet inte. De ska ändra hela konceptet, men det ska fortfarande vara stand-up. Sen på tisdag... Då kommer jag och Anton och kör lite livepodd i Malmö. För Malmöborna. Där kan man köpa biljetter på underproduktion.se/biljetter. Sen kör vi klubben på torsdagar.
Speciellt när Comedy Club. Sen fredag och lördag så kör jag Mafia Super Weekend. Scandic Malmen i Stockholm. Börjar 18.00 just nu. Jag vet inte riktigt varför.
Men på det är något båda sånt. Dagarna?
Jag tror det. Men kom dit.
Ja, gör det.
Och kolla.
Det brukar vara roligt.
Det kommer bli kul.
Kul.
Och veckan efter det kommer jag till Gävle, Gasta. Och sen Göteborg, Stubbklubben den 30 mars. Sen finns det, för biljetterna släppts till min turné med Peter Wahlbeck. Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö. Och Linköping.
Jag ska också passa på att plugga förresten. Den 30 mars då kommer jag och Nisse och Petter Bristav och köpa Opalen i Göteborg. Det kommer bli en riktig... Alltså det är då
30 mars.
Ja.
Alltså samma dag som jag kör stupklubben i Göteborg.
Aha.
Är det?
Ja, det är det nog. Då ska vi kanske dricka öl efter tillsammans.
Ja, det kan vi göra.
Vem men då, alltså det är alltså då jag och Nisse, som jag fattat det, kör varsin halva. Och så konfa Petter Bristav. Så det kommer bli en jävla superkväll.
En super weekend.
Super Thursday.
Thursday, ja.
Så kom dit om ni inte gillar Simon.
Ja, det kan jag. Ja. Men stupklubben är säkert billigare.
Ja.
Henriksberg. Ni vet var det ligger också.
Mm, precis. Jag vet faktiskt inte ens vart Opalen
är. Nej, inte är det. Men, så det kommer inte komma hos folk.
Nej. Men det, synd. Jag tror att det är lite olika målgrupp. Men det ska bli jävligt kul. Jag hade kört på där innan. Så det ska bli superskoj. Kom dit.
Mm. Då kör vi igång veckans avsnitt av Specialisterna podcast.
Specialisterna.
Hej.
Specialisterna. Hej. Specialisterna.
Hej. Hej. Idag är det bara du och jag.
Idag är det Albin Olsson och Simon Järvenfors som representerar Specialisterna podcast.
Hörde du att det var början på den där bröllopslåten av Ulf Lundell?
Du.
Det är väl inte Ulf Lundell, Simon. Idag är det bara du och jag. Idag är det bara vi två.
Har han gjort en sån låt, en bröllopslåt?
Mm. Eller alltså den har blivit en bröllopslåt, tror jag. För att den handlar så mycket om att det här är våran dag. Vi är kära i varandra.
Ah, vad handlar den här låten om då? Det är ju, vi båda två är ju Galenskapen After Shave, himla många programfans.
Mm.
Och det finns en av de roligaste sketcherna där, tycker jag, är Macho Lasse.
Mm.
Och hans signaturmelodi är ju den melodin. Och han sjunger: håll er på mattan, tjejer, här är det vi som bestämmer.
Det har inte jag tänkt på att det är den.
Hey, hello boys, här kommer det ett killmagasin för oss killar, så att säga.
Håll er på mattan, tjejer, här är det vi som bestämmer.
Just det.
Men, och, alltså den är ju, han spelar ju en machoman. Jag kommer ihåg min ex-flickvän Maria Grudemo El Hayek.
Mm.
Hon höll på med teater och hade en något av en humorgrupp eller en teatergrupp med några tjejkompisar. Och då så hade de, jag vet inte om vid något tillfälle att de hade som slogan som Galenskaparna fast roliga.
Nej.
Och jag sa så här: va? Galenskaparna är ju jätteroliga. Så sa hon, jag har faktiskt inte sett Galenskaparna. Och då, alltså det är ungefär som att vi skulle säga som Stefan och Christer fast roliga.
Ja, just det.
Alltså jag har knappt sett Stefan och Christer. Nej. Men jag skulle ju kunna häva ur med en sån sak för att det är sånt man vet. Alltså i hennes värld var Galenskaparna någonting man visste var skit. Ja, liksom.
Men det är lite slappt då. Alltså, för det är ju liksom inget stick ut hakan då. Om det är så att man kan, om det är en sån sak man kan säga utan att ens ha sett det. Man bara vet det. Ja, men det här är skräp liksom.
Som Hitler fast snäll.
Ja, exakt.
Det är en ganska rolig slogan. Albin Olsson som Hitler fast snäll. Du ska ta bort det här komikern och rasisten stämpel. Så då väljer du istället din slogan som Hitler fast
snäll. Mig.
Du är snäll. Fast du har samma åsikter som Hitler.
Men det hade ju varit så här, om man hade sagt då som Nile City fast roligt.
Ja, men det håller jag. Alltså Nile City tycker jag inte är speciellt kul.
Nej, men det har du i alla fall sett. Alltså jag menar att det hade ju i alla fall
inte,
varit
inte allt.
Nej, men du vet ju vad det är liksom. Men att man hade i alla fall stuckit ut hakan, att man hade hoppat på de tuffa. Galenskaparna har alltid varit de här som man liksom sa, de är snälla och man klappar dem lite på huvudet kanske. Men de är ju...
Det är mer som att säga som Nelson Mandela, fast intelligent. Eller så det är mer att sticka ut hakan.
Ja, precis.
Som Nelson Mandela, fast med ett människovärde.
Ja, det hade ju varit att sticka ut hakan.
Vad är det då man tycker är positivt? Han hade bra åsikter, va? Han gjorde en bra kamp, men han hade ju tyvärr inget människovärde.
V-
Men jag visade i alla fall då, skulle jag visa för Maria att Galenskaparna var roliga. Och den första sketchen jag visade då var Macho-Lasse. Och hon tyckte den var jättekul. Och liksom den kändes ändå ganska modern. Alltså den är ju ganska feministisk. Mm. Alltså de gör en parodi av en machoman.
Ja.
Men det är ju... Men samtidigt så tror jag att alla kan uppskatta det. Alltså så att även om man är en machoman så tycker man det är kul att de skämtar lite sexistiskt. Liksom. Ja. Och om man då är feminist så tycker man det är kul att de driver med machoman.
Mm.
Det var ganska mycket som jag hörde om The Daily Show.
Mm.
Alltså,
just det.
Att, vad heter nu den här... programledaren.
Oliver...
Nej. Han hette väl...
Daily Show? Nej.
Inte Daily Show. Det kanske är mer den här som driver med Fox News.
Men menar du inte den här Last Week's News?
Jag menar den som har gått rätt länge med en komiker som spelar en liksom höger...
Just det. Jo, men precis, den hörde jag om, ja. Att de som är republikaner blev inte påverkade. De tyckte också det var kul.
Ja, ungefär som en Macho-Lasse.
Ja, ingen blev påverkad. Ingen av sidorna blev påverkade av humorn. Så då var det liksom så här frågan om satir verkligen finns. Om det liksom påverkar någonting då. Var det inte den grejen som undersökningen liksom?
Men det är bara jobbigt att inte komma på vad han heter, tycker jag.
Ja, jag tycker inte det. Men jag har ingen sån...
Du har ingen prestige?
Nej, alltså jag hade tyckt det var jobbigt om jag inte kom på vad basisten i Beatles hette. Men
vad heter basisten i Beatles?
Paul McCartney.
Okej, okay. Jag visste inte att han var basist. men jag vet inte, jag är ingen större fan av politisk satir heller.
Nej,
och jag har i stort sett aldrig sett det här programmet. Jag vet att Movits var band, alltså det svenska bandet, att de körde innan den här mannen då som har en väldigt populär talkshow.
Mm. Alla vet säkert, alltså, ja, ni behöver inte ens skriva på Twitter, vi kommer få reda på det på något vis.
Ja,
men,
och vi bryr oss inte så jättemycket.
Enda anledningen till att jag vet om att det ens har varit en, det var för att jag lyssnade på Allt vill att veta, Frittans podcast, när han intervjuade Schiffert.
Henrik Schiffert om humor, och så pratar de om det där med satir då.
Ja, precis. Men jag är ju ointresserad av det med att jag inte vill påverka samhället med humor.
Hade du tackat nej till att jobba för Tankesmedjan i P3?
Nej, jag har till och med sökt och inte fått det. men jag hade ändå inte gjort det för att påverka någon. Alltså jag tror inte att... eller mitt mål med det hade ändå inte varit att vara så här, kolla vad knasigt, hur kan ni rösta så här dumt, eller hur kan man tycka att det här... Alltså jag hade bara gjort det för att vara rolig liksom.
Sandra Ilar fick ju sparken från Tankesmedjan och vi pratade om det i arkivsamtal, så berättade hon om. Och hon berättade att hon blev uppringd av sin producent typ, eller fick ett meddelande från honom några minuter efter liksom det hade släppts.
Mm.
Och sen ringde Anne Sovagi som är ansvarig utgivare, som jag då imiterade.
Mm.
Och inte sa så snälla saker.
Hur var det hon pratade enligt dig?
Normalisering av pedofili och ett grovt sexuellt språk på en sändningstid och många unga lyssnar. Hon kommenterade ju så att det var roliga imitationer. Så. Mm. Men hon körde ändå med någon form av härskarteknik / slappt hot.
Aha, vad var
och
det?
Sa, vi hade kunnat stämma dig för att du sa hur mycket du fick i lön. Sa då hon till Sandra.
Va?
Ja, jag tyckte också det lät jättekonstigt. Varför liksom...
Ja, det känns lite också som att att kanske SR i och med det här avskedet inte har liksom blivit en härlig arbetsgivare. Att det har begått ett misstag. Sandra har förklarat hur misstaget gick till, bett om ursäkt för det. Och sen så hotar de med stämning.
Alltså, ja, det var liksom... väl så att de inte hotade med stämning. De sa vi hade kunnat stämma det.
Ja, men det är ju liksom så, sätt dig ner i båten annars, bara så du vet, det kan bli värre för dig än vad det redan är. Alltså det är ju Det är ju liksom okej då, uttalat, det är inte ett uttalat hot om, men det är fan riktigt svinigt
alltså. Ja, det är det ju.
Men det är ja. Hon får väl, hon gör väl sitt jobb kanske. Jag vet inte om det är det som är hota frilansande komiker
som inte jobbar längre.
Nej, exakt, som då ligger på någon slags alltså någon slags existensminimum då i ren form av att inte vara en nationellt känd komiker. Att bara hota med stämning efter man har avskedat dem för ett misstag. Vilka jävla fitter de är på Sveriges Radio. Alltså, hur fan kan man med? Hon ska ju bara hålla käften då. Hon ska bara, okej, men ni har ju vunnit. Ni har ju fan makten att avskeda dem, ta deras lön ifrån dem. Och så ska ni ändå på så. Massa, du vet, vi kan ju det här. Vilka jävla sicka as alltså. Sen tycker jag i och för sig det Sandra gjorde, det är helt oförsvarligt. Hon ska ju inte komma undan med att bara få sparka, men hon borde ju stämmas. Det är inte mer än rätt. Men det är ju någonting som är gött med att vara den här, i den här delen av stand-up Sverige eller humorbranschen, att när man är lite underground, att man tjänar nog mer på att få sparken av SR och göra det till en grej liksom, än att jobba på SR.
Alltså, jag tror i så här, Patreon och sånt använder.
Ja, alltså så att folk tycker lite synd om Sandra då, just i efterdyningarna. Kanske så rekommenderar någon mer den podden liksom, höjer sin Patreon med någon dollar per avsnitt liksom.
Det kan ju göra, ni kan ju Patreon sponsra specialisterna podcast också.
Ja, det kan man ju faktiskt göra. För vi har väl alla.
Vi synar media.
Ingen av oss får ju några pengar från SR.
Vem massmedia synar makten? Men vem synar massmedia?
Specialisterna podcast.
Just det.
Så det här är egentligen den yttersta spetsen av demokratiarbete vi håller på med nu. Alltså att vi synar dem som anställer, som statligt anställer satiriker för att sparka på sig själva. De synar vi, alltså det är ju helt otroligt viktig grej vi gör, alltså kalla någon mellanchef på SR för något, för idiot och sånt.
Nej, men jag är faktiskt ansvarig utgivare på SR.
Okej, ja, men det är samma för mig.
Mellanchef.
Nej, men ja, det kan man väl, nej, kanske inte. Jo, men något chef är det väl ändå, eller?
Ja.
Eller är det bara en roll man får som
ansvarig utgivare? Ja, det är kanske ingen chefsposition.
Nej, det kanske inte.
Men det är en maktposition. Vi synar makten.
Ja. Men makten, de har ingenting på oss förutom dem när vi begår brottsliga handlingar. Då kan makten slå tillbaka. Men då är det, då tycker jag ändå att det är censurera journalister. Det är väl det som är med han Peter Springare nu, att han, i och med detta så vill han också förinta oss.
Jag har missat en nyhet tydligen. Det finns en nyhet om någon som heter Peter Springare.
Någon som polisgubbe liksom, som har varit med i någon GV-program.
Leif Persson.
Han, och så sa han då liksom, han har sagt så här, han tog upp någon grej med så här, men hur överrepresenterade invandrare
men det tror jag har hört talas om.
Och sen så var det någon, alltså det här har jag bara läst på Twitter så här, hur kan någon säga förinta journalister och så avgå Springare, så tänker jag, då har han väl sagt det. Jag har liksom inte läst det, jag läser inte nyheter. Då är risken att jag börjar skämta om sånt sen, och då vet jag att jag inte kommer kunna sova på något.
Men jag skämtar inte heller, eller ibland kan jag skämta om en nyhet, men då är det ofta så här, en liten detalj i nyhet.
Ja.
Jag kanske har läst om någon som smugglat kokain i ett hästhuvud. Det var en nyhet jag skrivit skämt om. Men det var en gång jag var på en klubb där det kom fram en annan komiker som hade sett min Comedy Central special. Och hon tyckte den var bra, men hon undrade varför jag inte skämt om Trump.
Just det.
Hon var amerikan då. Dels så hade ju inte Trump blivit vald, och sen så är det inte min grej att skämta om. Det känns som en lågt hängande frukt och liksom en ganska tråkig grej.
Nej, man måste nog vara, alltså jag tänker så här då, för att Lilla Drevet gillar jag.
Nu kommer jag på, heter han Stephen Colbert?
Ja,
Colbert. Ja, Stephen Colbert. Ja, nu.
Nej, men så Lilla Drevet tycker jag är skitbra liksom.
Lyssnar du på det här regelbundet?
Ja.
Jag har nog, jag bara hört någon gång när det varit den här någon kringlan gate, alltså en av de tidigare kringlan.
Nej, men jag tycker jag är imponerad också av att kunna göra någonting av ett ämne som jag tycker är så fruktansvärt tråkigt och dåligt liksom, men att de är så jävla, alltså, man måste vara så fruktansvärt påläst om det lilla ämnet man ska prata om just då, att då blir jag ändå impad av hur roligt man kan få det. Men det är därför det är så här, det är ingen idé att jag börjar prata om Trump. För jag, det var så här att nyligen jag fick reda på att han hade haft någon reality-tv-show. Och jag bara så här, vad konstigt att ingen pratar om det. Jag bara, skämtar du? Bara, alla pratar om det.
Vi var ju också på en klubb där som heter Leroy's Live
Comedy. Det var jävligt roligt alltså.
Och det är en ganska... alltså stökig klubb. Publiken snackar rätt mycket och den har liksom den är ju rolig för att den är ganska sunkig och ganska man kan göra lite vad man vill där. Men så jag gick upp och drog kanske något skämt, pratade rätt mycket med publiken och sen sa jag, vad tycker ni jag ska prata om? Och så tog någon upp ett ämne och så skämtade jag lite om det. Och sen var det en kvinna som sa att jag skulle prata om Trump. Och då började jag lacka ur.
Då blev du sur på riktigt.
Ja. Och jag sa att hon var dum i huvudet.
Att du hatade henne. Det var så roligt att säga, man ses, jag sitter där i publiken och ser man så bara, ah, men för fan, varför ska jag skämta om Trump? Det är så jävla tråkigt. Och så vänder du ändå bort från henne och sen tillbaka så, jag hatar dig. Du är dum i huvudet. Du kunde inte släppa direkt inte att hon så blev så nedtryckt i skolan att man bara, jag hatar dig. Fan, du är dum i huvudet.
Ja, men det finns ju något kul med komisk ilska. Du lackar också på Anders och Nisse-klubben. När det var också så här, var lite seg stämning liksom. Och så fick du syn på någon som satt längst fram och skrattade och höll för munnen när hon skrattade. Och då var det också, du sitter där och håller för munnen när du skrattar. Du kan inte unna mig det, ett skratt. Så jag sa, du blev den arga göteborgaren som lackade ur.
Men det är ju verkligen, alltså jag stör mig egentligen mer på när jag ser det hända andra komiker. För att om jag ser det själv, då vet jag i alla fall så, ja, men den här personen skrattar fast den liksom skäms. Nu är stämningen i rummet så att den skäms för att liksom skratta. Då är det liksom ingen bra stand-up-stämning. Men när jag såg på, när vi körde på i Göteborg, du och jag, Anton, när vi var på Pandora. Då satt en tjej och bara höll emot när Anton skämtade om någon sån här, ja men liksom något provokativt, om en sån här, någon änglagrej, eller jag vet inte fan vad det var, men det var liksom, om man bara ser på henne, hon kämpar för att inte skratta. Och jag var som, vad fan sysslar du med liksom? Varför kan du inte, alltså så,
nej, men det var för att kanske hon vill inte stötta.
Nej, men du tycker det är roligt. Ja. Alltså hon har ju troligtvis fattat att det är skämt.
Men det kanske är som någon som, en pedofil som inte, alltså som skäms över sin sexuella läggning som liksom så verkligen inte vill ha stånd när han ser ett barn gå förbi.
Man håller för
penis.
Men då är det ju inte
alltså så här, det är så här, ja, han blev ju kåt, men det är inte accepterat i hans kretsar att det är kåt av en sån sak.
Nej, just det.
Hon tyckte det var roligt, men det var inte accepterat, så hon försökte hålla emot.
Men jag tänker, om man går på en barnstrippklubb då är det kanske helt okej att få stånd av strippande barn.
Men det kan
man inte ha sagt det här på spårvagnen.
Men hon kan brukar gå på, alltså hon brukar gå på Pandora klubben. Och där är inte alltid liksom skandalkomiker på scenen. Så det är som en man som är pedofil, men för att hålla lite god min så går han då, eller han tänder både på vuxna och på barn, så han går på en strippklubb. Och sen så bara helt plötsligt en kväll kommer upp ett barn på en strippklubb. Oannonserat, att han visste inte att det skulle komma ett barn och börja ta av sig kläderna, och då blir han ju sprängkåt
och söker honom. Han är lika kåt. Men det var det då helt plötsligt.
Men det är hans kretsar.
Undrar vad det heter om man bara tänder på barn och vuxna liksom. Alltså jag tänker då som bisexuell, man liksom, att man är
bipedofil.
För det finns inget namn på att vara att bara, alltså tända på 22 och uppåt åringar. Alltså fullt utvecklade.
Det var vanligt.
Jo, precis. Men det heter ju inte vanlig sexuell. Men det finns inget namn på det.
Nej, det finns inte. Ja, nej, förmodligen. Det kanske
normsexuell
finns.
Kanske.
Men om man tänder på både. Ja, det finns bisexuell.
Ja.
Men då, det är rätt mycket sådana... vad heter det? Pansexuell.
Ja.
Är det när man inte... Man bryr sig inte om... Man bryr sig inte om vad det är man tänder på.
Jag vet inte alltså.
Nej, för att det borde, om du är då nekrofil och tänder på lik och levande människor, då borde det finnas ett namn för det.
Precis.
Och du tänder på både djur och människor. Men då, ja, så var det. Mm. Hon var som en pedofil som brukar, eller en som både tänder på barn och vuxna.
Ja, kan man säga. Men jag tycker det är bara så konstigt för mig att inte skratta när man skrattar. Att man, om du sitter och skrattar, då är det väl bara att skratta. Det är så här lite att det är snarare då att jag blir sur på någon som inte skrattar på ett bröllop om man får, kommer i den här om du hör.
Ja, men det är för att du inte känner någon skam för
skrattna. Nej.
Men tänk, då måste du känna så, tänk om det är så att du är på en släktmiddag. Och så är det någon typ nästkusin som är 13 som kommer in, som du blir svinkåt av.
Aha.
Då hade du väl tyckt det var pinsamt att visa inför hela släkten att du är sprängkåt på din 13-åriga nästkusin. Så kände hon.
Ja.
Nu förstår du.
Ja, jag tycker ändå det är fel. Jag tycker inte man ska begränsa folks sexualitet.
Va?
Eller humor.
En grej som jag har bara två exempel på det, men jag gissar på att det här är en trend bland unga. Alltså det var ju för några år sedan, kanske 5 eller flera år sedan, som väldigt många runt 20 började säga så här, alltså, känner du igen det? Det störde jag mig lite på.
Ja.
Men jag har börjat vänja mig, men stör mig fortfarande lite på det bara. När man tycker någonting är extremt eller så säger de. Och nu, jag körde stand-up i Malmö och sen i Jönköping igår och förrgår, eller 2 dagar sedan. Men då så var det först i Malmö på Moriskan, på Mac, så var det en tjej 20-årsåldern som satt längst fram och sa vid helt fel tillfällen, sa alltså det kunde vara, jag drog ett skämt, det kändes ungefär som det, alltså ungefär. Aha. Man bara bytte ut det. Och sen dagen efter Jönköping, en helt annan stad, helt annan tjej i 20-årsåldern, gjorde exakt samma grej.
Och, vad var det för skämt? Var det inte samma skämt ens?
Nej, men det var vid olika tillfällen. Det kunde vara när någonting var roligt, alltså så här, det var ungefär som man bara sa, alltså, du vet, så här, eller som LOL eller liksom något sånt där, men att man bara kom med den reaktionen som en liksom sa att det var lite inne att göra det. Och jag blev förbannad. Jag hatade det där uttrycket. Och jag hoppas verkligen inte att det sprider sig nu, för att det förstörde stämningen också liksom. Det är så konstig grej att göra.
Jag märkte vissa grejer när jag skämtar om, jag har några stycken skämt som handlar liksom om att jag får stryk av min farsa. Och då har jag märkt att ibland om man inte gör det glatt nog, så då blir det bara att folk tycker synd om en. Och då är det supersvårt liksom. Och då har jag fått så, nej men alltså så här, då är det lite den man får.
Jo, men där är det lite mer motiverat.
Jo,
men här,
jo,
kunde det vara så att jag skämtade om att jag åt ett par glasögon. Och där är det inte riktigt motiverat, men eller det kunde vara vad som helst liksom. Det kändes som vad man är, alltså man kan ju säga den reaktionen på vad fan som helst.
Nej, men det jag menar är bara att man då, man, när man står på scen och får en sån reaktion, då blir det så här, aha, nej.
Ja.
Eller alltså, ni tycker synd om mig för att jag har ätit på glasögon. Det är precis som att man berättar så här, jag tror på exakt det du säger.
Att det är bara, men det är väl så här gulligt liksom, att jag vet inte riktigt. Men,
ja, just det.
Men om det ska bli, sprida sig, då vill inte jag leva längre.
Nej.
Kommer jag ta livet av.
Ja. Nej, men vi kanske ska lägga ner stand-up.
Sluta med stand-up.
Alltså inte du och jag slutar inte med stand-up. Vi lägger ner stand-up. Worldwide.
Hur ska man det ske rent praktiskt?
Det är väl bara att börja skjuta av komiker.
Att mörda komiker.
Ja. Alltså det är, jag förstår att det är olagligt, men då blir det ju... Det blir ju, då kommer det bli nerv i stand-up alltså. Att så varannan gång någon ställer sig på en scen för att skämta så blir de skjutna. Att de som fortsätter då, de är fan vilka jävla kingar. Jag tänker att så här, Carl Stanley hade ändå fortsatt. Han vill så himla gärna. Det hade varit nice.
Varför vill du lägga ner stand-up?
Om folk ska hålla på så säger jag.
Ja.
Då kan vi lika gärna, alltså i och för sig kan jag skjuta av publik också, men då
det är lite... Ja, vi kan göra så att man dödar det nästa som säger så.
Mm.
Fast det är jobbigt. Jag tänker nu in att så här, man verkligen ska göra det. Man drar upp en kniv och går fram och bara skär halsen inför resten av publiken.
Och så... jag känner att jag tappar delar av publiken.
Så plus att man mördar någon inför väldigt mycket vittnen.
Ja,
man kommer säkert åka in på ett gäng år.
Ja.
Hispan kanske då. Det är ju mentalsjukhus.
Men... ja, det är sant. Då kommer man väl.
Kaken.
Nej, det ska vi inte göra såklart. Men man kan inte hålla på hur som helst.
Nej.
Man kan också sätta sig på ett annat ställe än längst fram om man ska säga åh. Till exempel hemma.
Kan ja, man sitta? Det kan man göra. Har du sett Crashing TV-serien?
Crashing? Nej, men det här har vi pratat om, tror jag, lite off-mic.
Ja, jag såg alla avsnitt som har släppts hittills. Det kan vara 4 eller 5 så jag igår. Det är Pete Holmes som är då en komiker som upptäckte hyfsat nyligen. Det var Kringland som tipsade om honom.
Okay.
Alltså han sa så här, han bara nämnde sina favoritkomiker och det var ganska mycket samma som jag gillade. Eller så han sa Louis C.K. och Larry David och några till och Bill Burr och så sa han Pete Holmes som jag hade aldrig hört talas om. Så jag kollade upp Pete Holmes och han finns något YouTube-klipp där han är i Australien och sånt där han drar en rutin om trollkarlar och magiker. Och den var svinkul. Sen sa jag någon special som heter Nice Try the Devil som jag tyckte var... ja, det var inte riktigt lika bra som den 7-minuters-klippet. Men han har släppt en ny special också rätt nyligen. Men och sen lyssnade jag då på en intervju med honom i Kevin Pollack Chat Show. Som är en rätt bra intervjupodd. Som också finns som YouTube. De filmar också. Okay. Jag skrattar alltid när han introt, när han säger... This is Kevin Pollack Chat Show and I am, as you might have guessed, Chat Show.
Det har du berättat, det skämtes mig till.
Men då berättade han om att han har en ny tv-serie på gång med, producerad av Judd Apatow. Och den handlar om rätt mycket om stand-up. Det är lite självbiografisk mer eller mindre. Det är då att han är kristen och har gift sig väldigt tidigt med en kristen tjej. Och så bor de ihop och sen blir hon kär i en annan och är otrogen. Och han ska flytta liksom, så att han har ingenstans att bo, för hon har försörjt honom. Han försöker slå igenom som komiker. Han har nyss börjat liksom, och hon har ett riktigt jobb. Men då så är han liksom plötsligt bostadslös utan inkomst och precis i början av sin humorkarriär. Men då blev det att han sover på soffan hos lite olika komiker liksom. Och så nästan varje avsnitt så är det en ny komiker. Men det är ganska roligt, för det är också den här som liksom rookie-scenen i New York. Och det verkar vara så jävla hårt alltså. De får stå och dela ut flyers i 4 timmar ifall de lyckas få in 5 betalande kunder, då får de uppträda i 5 minuter eller något sånt där.
Alltså.
Det är många som säger det. Nu, jag har ju följt också Mårten Andersson. Han har också en YouTube- satsning, eller vad man ska kalla det, när han, en videodagbok när han försöker slå igenom som komiker i New York. Och det verkar också vara 10 gånger svårare än i Stockholm.
Ja. Men då är det också att han har ju de ekonomiska medlen att betala sig in på klubbar som man också kan göra i New York Men jag tänker då att i den här serien så har ju han ingen inkomst. Han kan ju liksom inte betala $5 för köp på Laughing Buddha.
Jo, alltså han hade väl lite liksom sparpengar eller något sånt där. Ja, okay. Alltså så han betalar sig ändå in på klubbarna.
Ja, okay.
Men han ville väl uppträda för om man på de här där man betalar $5 så är det ofta bara andra komiker som kollar. Det. Men om man kanske så delar ut flyers så får man uppträda för turister i alla fall.
Just det.
Lurade turister.
Ja, fan alltså. Det ska jag kolla på. Det är super. Jag kollar ju på den Morten Andersson serien också. Det är svinintressant.
Ja.
Alltså är nog något av det bästa han har gjort skulle jag säga.
Mm.
Morten Andersson alltså. Det är jävligt och så här, jävligt utlämnande. Man tänker ändå att han är ganska mån om sin image liksom.
Ja, den är inte fåfäng för fem öre, utan den är, nice, liksom, hudlös på något sätt.
Ja.
Att han liksom fläcker ut sin ensamhet sina tillkortakommanden.
Ja.
Och det, jag gillar ju det väldigt mycket med självbiografin när det blir så. Så det är grymt.
Ja,
jag
har
bjudit in honom till arkivsamtal, så jag tänkte göra en intervju som handlar om den här satsningen eller den här USA-resan.
Men vi skulle kunna rekommendera, alltså för det är ju verkligen cringe och liksom självbiografi. Alltså det är ju, jag kan rekommendera, jag vet inte vad hans konto på YouTube heter.
Sök på Morten Andersson på YouTube. The Swede kallar han sig som komiker i USA. Ja.
Men då en enda grej, om jag vet inte, Morten Andersson lyssnar ju såklart inte på detta. Det enda jag stör mig på med serien är att han inte har skrivit avsnittsnumrerna i titeln. Så man måste gå in på varje avsnitt och hitta liksom vilket avsnitt i ordningen varje är. Om man liksom inte kollar varje dag det kommer ut ett nytt. Om man ska kolla i kapp så är det liksom...
Man kan väl gå in på videoklipp och sen ta det i tidsordning på hans användare.
Ja, ja. Men det känns inte som en... Alltså när man trycker, om man söker Morten Andersson på YouTube och trycker man på första avsnittet som heter då episod 1. Och då, sen så kommer ju förslag, då kommer ju troligtvis episod 2 upp. Men det gör det inte nu. Det kan ju han ändras på. Det är ju ganska lätt att ändra en titel på ett YouTube-klipp.
Det är
ett
tips. Vi ska åka till London, du och jag.
Jep.
Och jag vet inte om vi kommer lyckas köra stand-up.
Nej.
För det verkar vara, alltså, man måste ha bra framförhållning där. Jag mailade, jag tänkte så här, en månad innan eller något sånt där. Så, men då Fredrik Andersson som har uppträtt mycket i London. Han sa så här, ja, men man måste ofta typ vara ute i 4 månader i förväg.
Jävlar. Eller något sånt där.
Och jag mailade några klubbar. Fick ett svar. Och det svaret var så här, typ, ring mig under de här telefontiden och när jag sitter med min kalender och bokar komiker.
Okay.
Och då skrev han också så här, men man måste vara ute i väldigt god tid.
Okay. Men då är frågan om vi ska...
Men det kanske finns sämre klubbar där man kan köra någon open mic i.
Men finns det inte... Undrar om vi har några fans i London? Alltså om vi har lyssnare i London, då hade vi kunnat ta någon sån... Vi hittar, jag har en kompis som man kan leta upp en sån pytteliten pub, liksom. Då skulle vi kunna köra... standard. Men då kör vi på engelska liksom. Och så kanske vi bjuder med, om vi känner, alltså Evelyn, om hon har tid eller så. Och så skulle vi kunna köra det på engelska, så kan de ändå ta med sina engelska polare. Alltså vi skulle kunna kolla på det.
Vi kan kolla med Evelyn Mock också, en komiker som då bor i London och kör mycket stand-up då, ifall hon har några andra tips. Men jag tycker det ska vara kul att, jag har inte varit i London på kanske 10 år.
Nej, inte jag.
Det ska vara kul att bara, jag ser fram emot att bara glida runt och kolla på stand-up och käka mat och sådär.
Käka typisk engelsk mat.
Fish and chips.
Det är lite Yorkshire pudding.
Yorkshire pudding.
Vad heter
men du har bott...
Bangers and mash.
Ja, det är ändå lite gott. Men du har bott i London?
Nej, i Newcastle.
Aha, du bodde aldrig i London?
Nej.
Men du var väl i London en del?
Nej.
Okay.
Alltså jag har varit i London 2 gånger hela mitt liv. En gång på konfirmationsläger då, så det är 15 år sedan. Och en gång med familjen, då är det kanske 20 år sedan. Så jag kan hitta liksom inte ens i London. Jag har landat en gång och åkt tåg därifrån.
Ja.
Så jag ser supermycket fram emot så bara liksom så här glida runt i London liksom.
Ja. Där, det är ju en del svenska komiker också som har gjort försök att slå igenom i London. Magnus Betnér bland annat. Jag tror det gick rätt bra för Magnus Betnér eller så, men Men kanske inte lika bra som det gick i Sverige.
Nej, alltså här är han ju störst. Det var han ju aldrig i England.
Nej.
Men jag tror ändå att han hade en riktigt bra karriär som jag fattade i, alltså i England.
Ja.
Att han ändå liksom sålde biljetter och...
Ja, men sen är det också att det bor så mycket svenskar i England, så det är säkert många av dem som går och ser honom där också.
Ja, jag vet inte. Men han... jag har ju inte koll på honom riktigt. Men...
Och sen Fredrik Andersson då, som vi känner som en väldigt trevlig komiker och jävligt rolig, bra skämtskrivare också. Han har ju stort sett slutat uppträda, eller han uppträdde lite i London, men han kände sig nog lite för splittrad. Liksom. Mm. Det är nog svårt att satsa på både en karriär i Sverige och i London.
Ja.
Och han sa att det är bättre betalt i Sverige än i London.
Ja, det går fortare upp till den liksom.
Jag tror nog det. Och om du blir en superstjärna så är det klart att ju större land du blir, det desto bättre.
Ja, och ett större språk är ju också rätt sagt. Alltså jag tänker att Ricky Gervais har väl tjänat en femtedel av sina pengar i England och resten i USA. Liksom. Alltså det är ju rätt smart. Om man nu ska få välja vilket språk man ska bli stor på, så är det ju inte svenska man hade tagit.
Nej.
Detta, liksom.
Nej.
Och det var därför ni gjorde Baby Dance. Engelska.
Ja, men det var väl alltså det var lite kul att testa det liksom, och för att det blev den för att Babydance, själva YouTube-videon Babydance har setts av liksom, jag vet inte om det är uppe i 200,000-300,000, men det är ju 1,6 miljoner och sånt som såg snippets av den på den här Comedy Shorts Gamers kanal eller ännu fler.
Ja, nej, men alltså det var ju inte. Det är bara att det är kul att man tänker så, nu ska jag slå
internet
på engelska språket, och då gör man en låt om man våldtar ett spädbarn. Men, det hade, alltså,
men samtidigt så finns den marknaden är ju inte så stor utomlands. Alltså så här, i Sverige, jag har inte så bra koll på i och för sig, men jag menar i Sverige så finns ju då Dubbeltrubbel och hela Ris och sådär som skämtar om att våldta barn i musikform.
Men jag vet inte om det finns. Att det finns i alla länder. Alltså.
Ja, det kanske.
Alltså, men så här, jag tänker då i storlek hur stora rappare i samverkan är.
Mm.
Alltså, det är klart att inte vi känner till den engelska motsvarigheten.
Är det klart att vi inte gör det?
Ja, för att den är, om den är lika liten i förhållande, men du ska också byta land. Liksom.
Ja.
Du, alltså rappare i samverkan, om du ändå hittat via ditt intresse för hiphop och grov humor, då har du hittat ändå ett band som är ju liksom försvinnande litet om man jämför. Så om, men då, hur många fans hade motsvarigheten i England haft? Liksom? Mm. Att det då ska nå oss på något sätt. Liksom, för att de har liksom inga kanaler att komma utanför gränserna. Liksom. De är säkert liksom...
Men YouTube och sådär. Alltså jag tänker att någon borde ha skickat... Ifall det hade funnits ett amerikanskt band som rappar om att knulla barn på ett väldigt humoristiskt sätt.
Mm.
Så jag tänker att någon hade skickat länken till mig förr eller senare.
Men du tror inte att det finns alltså?
Det kanske finns, men kanske då som inte är så bra. Alltså rappare i samverkan är ju ändå väldigt, väldigt roliga. Alltså det är väldigt bra punchlines och sådär.
Ja, men om du tänker på hur liten genomslagskraft de ändå haft såklart har du hittat dem. Ni är från samma del av Sverige. Liksom, ni har liksom gemensamma. Alltså den rapscenen är så jävla liten. Anton var Sveriges bästa battle-rappare. Alltså han hade varit oundvikligt att du skulle hitta liksom. Men hur bra koll har du till exempel på battle rap scenen i nordöstra England liksom?
Nej, inte så jättebra. Men jag bara tänkt att för det finns ju liksom rätt, det finns ju Cage och Necro och såna här rappare i USA som då rappar om rätt grova grejer. Alltså våld och knulla djur och sådär. Kanske inte, jag vet inte om de slänger in någon knulla barnrad ibland. Jag är inte helt säker. Men jag liksom har inte hittat någon motsvarighet till... jag vet inte, de här... Det fanns ju någon Dirt Nasty och han, den tjocke som såg ut som ett barn.
Mm.
Andy Milonakis och någon kille. De hade då ett band. Jag tror Riff Raff kan ha varit med där vid något tillfälle också.
Mm.
Och de hade gjort någon låt som heter Rape Is Back, där de sa att skulle göra våldtäkt trendigt igen. det var lite sån humoristisk grov.
Mm. Men jag tänker då om du inte räknar Eminem då såklart.
Ja, han är också en grov rappare som har blivit känd. Jo, så var det ju. Men jag har aldrig hört Eminem rappa om att knulla barn.
Nej, det kanske han inte har. Men det är ändå... Alltså jag tycker ändå att det är inte någon primär Rappare i samverkan. Att det är inget go-to-skämt på det sättet heller, tycker jag, hos Rappare i samverkan. Alltså det är ju mer kvinnovåld och sånt liksom. Alltså så här, det är klart de rappar om det också, men jag tänker så här, om Eminem blev stor så känns det som att så här, det finns rätt många som ligger och bubblar i liksom, som tyckte han var grym i USA liksom. Alltså jag hade blivit så förvånad om det inte finns något som är rätt nära Mr. Cool, fast liksom på. Sen är ju Anton jävligt duktig humorist liksom, som inte säkert att det är lika bra, men jag menar, jag hade nog kunnat hitta, man hade nog, om man hade så här riktigt, riktigt grottat ner sig i det, så här borde man kunna hitta någonting som du inte kan säga, nej det här är, men det här är inte någonting som Mr. Cool. Utan då hade man till slut sagt, okej, men det här är ändå så nära.
Men sen är ju Mr. Cool inspirerad av Eminem och andra kanske då rappare som är lite grova i USA.
Men det jag menar, att det är det som talar för att andra också har fått inspirationen att göras, alltså gå mer åt det grova hållet än, alltså Anton har inte siktat så jättemycket på att bli en superslipad rappare liksom. Mm. Men att det är liksom texterna som är det viktiga för honom. Mm. Och då det känns ju som så här, det kan väl någon i hela USA också göra.
Det liksom. Finns säkert. Du har nog rätt då.
Någon borde leta upp, alltså så här, det borde ju finnas en sån riktig jävla underground hiphop tidskrift ju. Det lär ju finnas någon blogg om det liksom. Så man bara, okay, tänkte, men så här, det hade ju varit intressant att alltså bara ett sånt program där du och Anton åker runt. Nu är inte han superintresserad av hiphop i och för sig.
Nej.
Men om du hade gjort ett program där du åker runt i USA och träffar, om du bara hittar en som är riktigt jävla liten och smal liksom, som du gillar, och sen så får han tipsa om nästa rappare liksom. Så bara gör du en resa där du intervjuar sådana pytterappare som du tycker är ball liksom.
Ja, det är en bra idé.
Det hade varit svin.
Att man ska försöka hitta.
Men så, han kanske säger så här, men vem är din inspiration?
Mm.
Och så får han liksom fortsätta säga tills det är någon som du aldrig hört talas om. Då så här, tar du den som nästa, eller så här, som om det är liksom i samma genre. Ja, men, så här, ja, men typ så här, jakten på den amerikanska Mr. Cool.
Jakten på...
som inte ens är intresserad av hiphop direkt hade ju varit svinintresserad av att se eller lyssna på ett sånt program. Gör det.
Kanske borde göra det med Anton då, att man ska...
Så får Anton, han får avgöra hela tiden om han tycker att det är tillräckligt nära Mr. Cool för att du ska ha lyckats.
Ja, men det är ju, det kommer ju finnas rätt många.
Ja,
alltså men jag tänker frågan då, är vem som är roligast eller vem som är närmast.
Ja, men jag tänker så att om Anton hade varit här, så tänker jag att han, i och med att han har hängt rätt mycket med battle-rappare som känner battle-rappare i USA, att där är liksom mer... Det kanske är mer den skolan där man hamnar inom det liksom, att man ska hitta på så hemska saker som möjligt. Fast då om liksom andra rappare, om de också gör musik så borde det liksom, alltså det är ju nästan omöjligt att ingen har valt att bara göra sån rap liksom.
Men om man tänker att om man skulle göra samma sak med en stand-up-komiker och hitta den grövsta stand-up-komikern. När jag började med stand-up då fanns det ett gäng killar som skämtade extremt grovt men inte speciellt roligt.
Ja, precis.
Och det är den kombinationen som kanske är svår att hitta.
Ja.
Någon som är extremt grov och rolig samtidigt.
Ja, jag tänker att varianten då på det, alltså en variant på det är ju Aristocrats-filmen. Där hittar de ju svinroliga grova komiker.
Ja.
Så då tänker jag att liksom att det går ju att göra. Jag tror det hade nog gått. Nu är Sverige så himla litet liksom, men det finns ändå roliga grova komiker i Sverige som jag tror ingen specialisterna lyssnare nästan har hört talas om liksom.
Har du några exempel?
Nej, men Niklas Löfgren till exempel är ju grov och jävligt rolig liksom. Och det säger att, men han kommer ju bli större såklart, men inte, alltså inte kropps, det vet jag inte om det går nästan. men han kommer ju bli
känd som Snickers guy.
Ja, precis. Som vi snodde i det. Nej, men han kommer ju bli kändare liksom såklart, för han är ju rolig, men han jag menar, om du hade börjat idag utan att veta någonting liksom, så hade han, när du har hittat honom, så bara, men här är ju liksom, nu börjar vi ju närma oss. Så kan han säga så här, vem frågar du honom då liksom, vilka är lika roliga som du och kör samma sorts humor? Då kan ju han säkert säga fem liksom. Så det skulle nog gå. Mattisson till exempel, han kör ju rätt grovt och är rolig. Och han vet ju inte om...
Jag kommer att kolla på YouTube, så fanns det någon sån här compilation som hette The Most Offensive Jokes Ever. Det var ganska många roliga skämtar. Det var mycket från Jimmy Carr, som jag inte visste vem det var då. Man bara såg någon britt i kostym som drog fruktansvärda one-liners.
Jag tycker ju att... fan heter han nu då? Han här rödhåriga skotten. Har jag pratat om honom?
Nej.
Fan, vad störigt detta är. Alltså, jag kommer alltid, det här är ett sånt namn som jag alltid kommer på direkt också.
Har han uppträtt i Sverige mycket?
Nej, det tror jag inte. Han slutade till och med stand-up. Som en sån här, men nu ska jag sluta med det. Nu ska jag göra något annat liksom.
Vill du pausa och googla?
Ja, jag får nästan göra det alltså. Frankie Boyle.
Ja, honom har, det är många som har tipsat om. Men jag vet inte om jag någonsin har gett honom en ärlig chans. Jag tror jag kanske har försökt och inte gillat det så mycket på YouTube någon gång.
För han hade en sån, när jag började med stand-up, så var det att jag, man, så här, han är den enda jag har så här hämtat inspiration av, att så här, det går att skämta. Alltså om man lär sig hantverket så kan man verkligen skämta om vad som helst och bli liksom rätt stor. Alltså Frankie Boyle var ju en av de största i England en stund liksom. Och sen, han var alltid roligast på alla såna här panelprogram. Nu i England är väl kanske lite mer att de, att de, det finns så mycket människor man kan ha ett program där. Alltså man hade kunnat ha ett knulla barnparlamentet nästan i England. Vilket ju också hade varit ett, alltså så här, man kör riktigt jävla raw parlamentet program hade ju varit.
Ska vi inte göra ett specialisterna parlamentet på YouTube där vi har ett panelprogram där man ska vara så jävla vid.
Jo, men på riktigt, alltså, det är svin, det är en skitbra idé tror jag. Och så här, alltså man kan få, om man ska köra en sån late night så jag tror trean eller såna här.
Vi skulle till och med kunna göra den kanske inför publik på Davas liksom.
Jag tänker att man ska göra det inför publik för att man, men då Frankie Boyle hade någon sån här, han var med i sådana program och så var det så här, skulle man hitta på saker, man var tre varje lag kanske och så fick man gå fram varsin gång och så skulle man svara, liksom, titeln var Things You Would Never Hear in a Courtroom och så skulle man bara ha de roligaste one-linersna på det liksom. Och så hade han något skämt som var så här: And I put it to you, Your Honor, that kid är sexy. Men han är ju så, han har ju så, när man, hans specials är ju också så här, det är helt fullt med så här, bara fan, det här är verkligen, och bara folk viker sig verkligen av. Men då är det liksom att han har kunnat hitta en så stor publik då i Storbritannien liksom, som är
Jimmy Carr är en av de största i Storbritannien också. Han har ju väldigt mycket skämt som är stötande.
Men det var ju liksom verkligen sånt som jag hade, bara fan, det är, man ska inte hålla på och ändra och sånt. Man ska bara köra. Så man ska bli Frankie Boyle. Alltså. Han hade, alltså det är väldigt mycket, det som är synd med dem är att det försvinner mycket för att de skämtar om Storbritanniens kändisar ganska mycket. Så det försvinner ju rätt många skämt som säkert är liksom de bästa till och med, för annars tar man inte med dem om de... Man vet ju om att man tar med ett som inte är tidlöst, men att det är så roligt att man ändå behöver dem här. Då kanske man måste känna till.
Men ibland kan man ju förstå skämtet även om man inte förstår referensen.
Jo, så är det ju.
Alltså, var det The Office, eller det var nog The Office som då Ricky Gervais karaktär vad nu heter, David Brent. Det är någon, de som säger det är någon som hävdar att det inte finns några roliga svarta komiker i England. Och så säger han så här, jo, men det finns många. Ja, men nämn ändå, säg någon. Och så tänker han efter och sen tittar han sig runt i rummet, så ser han en poster på då vad jag antar är en känd svart komiker.
Och så säger han inte
det. Jag kommer inte på någon just nu. Det är ett roligt skämt, även om man inte tar referensen. Det kan vara ännu roligare om det hade varit liksom i Sverige, om man säger det finns inga roliga, och så är det en Özz-Nujen plan. Så jag kommer inte på när det precis. Finns.
Men precis, men, så är det väl. Men då är det ju, det är ju ett väldigt smart skrivet skämt. Och så här, troligtvis är väl posten på, alltså man ser väl på posten då kanske att det är en, eller annars hade de inte filmat det. Men det är ju bara liksom snyggt gjort då. Man hade det så här, Frankie Boyle hade liksom skämt om kändisar. Det var någon sån här som hade, om hon heter Jordan, känner du till det namnet? Alltså någon sån modell.
Var hon ihop med han Peter som hade sån magrut och som var brittisk?
Ja, precis.
Peter, jag kommer inte ihåg vad han hette.
Ja.
Det här är inte komma på kända namn, ja, special.
Nej, men då var det liksom att hon blev ihop sen med någon sån MMA-fighter.
Mm.
Och så var det då liksom för att hon, och då var han, sa han hade kommit på varför hon var det.
Varför hon var
ihop med en MMA-fighter. Och då var det för att hennes son då, som hon, i och med att hon knarkar så mycket under tiden hon var gravid med honom, så är han så här, det är för att han, hennes nya kille då, ska kunna beskydda henne från när han blir, kommer, när han blir könsmogen, den här, han är så CP-stark. Så hon var tvungen att byta kille till någon som kunde få beskydda henne från sin kåta missbildade efterblivna son. Då är det bara så här att man, det är liksom då ett resonemang han för som bara är, som är liksom fruktansvärt om någon människa som han säkert har träffat någon gång liksom. Och så är det bara, jag tycker det är så jävla grumpa. Att han inte hade liksom inga...
Kan det vara han som var, för det var inte var, jag lyssnade på Hollywood Babylon, en podcast, och då pratade de om någon komiker som var i blåsvärd och lite olika. Det var någon, och då hade han sagt att han dejtade en tjej som hade CP-skadade söner två, och att de var starka som schimpanser. Strong like chimps, att han var rädda för det. Och så hade han hamnat i blåsvärd och i liksom en funkofobisk anklagelse. Det lät ju otroligt.
Ja. Men han är väl den som jag tycker man ska kolla upp. Alltså.
Mm.
Han hade något jävligt roligt, alltså så här, roligt skämt om Margaret Thatcher då. Att hon, det var snack om att när hon låg på sin dödsbädd så här, att hon skulle få en state funeral fast hon inte är premiärminister nu liksom, men att, så här, att staten ändå skulle betala hennes begravning. Och då sa han då liksom att bara, nej men alltså det behöver ni verkligen inte, alltså jag kan på en timme samla ihop 100 000 skottar som bara kan ställa upp med varsin spade, hon behöver inte ens vara död. Jag tänkte gräva ner mig. Han tycker jag är jävligt, både så liksom grym skämtskrivare.
Men slutar han med stand-up då?
Jag tror han gör show nu igen, men det var liksom en rätt stor grej att han...
Att
han
skulle,
nej, men han bara, nej men nu ska jag inte göra detta mer. Han har liksom ledsnat lite på...
Men jag har inte skrivit dagens skämt idag.
Mm.
Men när jag vaknade i morse så hade jag en idé som jag tänkte att jag skulle skriva någonting på. Eller jag började tänka på så alternativa teorier om Palmemordet.
Mm.
Och då hade jag kommit på en alternativ teori att Palme inte blev mördad, utan att han blev våldtagen. Det är så jävla dum teori. Att de döpte det till Olof Palmes gata för att det var den gatan där han blev våldtagen.
Men var det verkligen den gatan han blev skjuten på som heter på Olof Palmes gata?
Ja, det var det väl. Alltså, det, jo, men det är väl därför den här, alltså, de har ju ett sånt minnesmärke precis där han blev skjuten utanför det som heter Kreatima innan. Och det är den som heter Olof Palmes gata. Okay, men den fortsätter ner sen, den fortsätter över Sveavägen.
Sveavägen, tunnel...
Den kanske hette... Ja, Tunnelgatan, Sveavägen. Mm. Men det är väl då...
Så de har dött om en bit av Tunnelgatan
till Olof Palmes gata.
Ah, okay. Ah,
ja. Jag tror det är så.
Ah. För det är lite konstigt egentligen att ha det just på det stället. Alltså det kunde ju varit så här att man kunde döpa en gata kanske i där han bodde liksom till... Alltså det, jag vet inte, det känns lite som att rub it in nästan att ha och döpa gatan till det.
Jo.
Alltså man har,
det är ju Finn Laugson som skämtar mycket om Palmevåldet. Han har ju det som skämt så. Ah, okay. Det skulle ju inte vara ett Palmes favoritgata.
Nej, exakt. Det är så. Men nej, för man döper ju inte torg och så, alltså så här slagfält och så döper man ju inte till förlorarens namn liksom. Man döper ju inte, alltså Waterloo heter ju inte Napoleonfältet liksom.
Alltså Waterloo, jag vet inte riktigt vad det var för någonting.
Nej, men det var där ett han slag. Fick stryk liksom.
Ja, ah, okej. Okay. Slaget i Waterloo. Ja, ja. Att det döps efter vinnaren.
Ja, i så fall.
Alltså Anna Lindhs plats men... är ju också... Alltså i och för sig...
Ja, men är,
nej,
vadå, är det...
Nej, det var inte där
Filippa K.
Filippa K. bytte den av till Anna Lindhs plats.
Men för det hade ju, alltså, på ett sätt då, ja, det hade ju kunnat vara så, nej men vi gör det här av respekt för henne. Mm. Men det är ju mer så, alltså vi, det är nu påminner du liksom hela familjen,
ja,
om
att... Nej men det hade ju också så här, för att våldtäkt anses ju vara ett mindre allvarligt brott än mord.
Mm.
Men det är ju mer känsligt.
Ja.
Det hade ju inte varit så att om Olof Palme hade blivit våldtagen av Christer Pettersson där vid Tunnelgatan, att, nej, man då hade döpt det, vi får aldrig glömma det här, så då döper vi det till Olof Palmes gata.
Nej, det är sant.
Och det hade ju inte varit så att man hade haft en tyst minut för att Olof Palme blev våldtagen.
Nej, det är sant. Ja, men det är ju, ja, men det blir ju, det är ett kul skämt då, att man är så här, att man önskar att han bara hade blivit våldtagen. För att det kommer ju bli en sån mindfuck då, att folk är så, ja, men på riktigt, man blir ju hellre våldtagen än mördad.
Ja, det...
Och så bara, åh, för det, att det hade aldrig blivit roligt att det var så, gatan är döpt efter det.
Det är döpt, det är det i alla fall då. Alltså nu har vi en liten live skämt workshop.
Nej, men jag tänker då att det är så här, att man bara, man önskar att, alltså så här, det är liksom det yttersta man kan göra mot en människa är att döda den.
Intro på skämt är som man säger då, att och jag tyckte det var så synd att Olof Palme blev mördad. Jag önskar att han bara hade blivit våldtagen.
Nej, men att det var just en mördare han sprang på. Det kunde ju varit vilken brottsling som helst. Det kunde ju varit... Eller så här, han fick ju väl en våldtäktsman eller så. Om han bara hade blivit våldtagen istället. Då blir det ju, det är ändå kul att de har döpt gatan till Olof Palmes. Att det är så, korsningen Olof Palmes gata, våldtäktsvägen.
Det kallas ju inte mordvägen.
Nej.
Mordplatsen.
Nej.
Det är mycket snack om mordplatsen.
Mm. Det hade varit roligt om man hade ett torg som hette mordplatsen. Och, upp, och så går det så upp en gata går till mordplatsen. Alltså så att själva torget heter mordplatsen.
Mm.
Och så de gatorna som leder fram är så upp en gata. Kanske bara är upp en gata som finns.
Att man är mördad antingen på mordplatsen eller på öppen gata.
Ja. Finns det inga andra sådana man säger?
Mörkgränd.
Ja, exakt. Mörkgränd, öppen gata. Det är de två gatorna som leder fram till mordplatsen.
Palmegruppen då, de ska utreda huruvida det var en gruppvåldtäkt eller inte.
Palmegruppvåldtäkt.
Nej, jag vet inte riktigt om jag kommer få till det här skämtet eller inte.
Jag tror du är nära nu. Alltså.
Nära?
Ja, det kommer nog gå.
Då... kanske vi ska börja runda av den här podden, så ska jag sätta mig ner och skriva ett skämt om att jag önskar att Palme bara hade blivit våldtagen och inte mördad.
Jag kan ju meddela lyssnarna till specialisterna podcast nu att vi har ju pratat lite om animation, ett animationsprojekt och sådär. Att jag kan meddela att det börjar närma sig mer och mer nu. Så nu... Det var inte massa bara tomma hot från min sida. Nu blir det av.
Ja, det är ändå... Man ska inte ropa hej förrän man är över ån.
Nej, och det är liksom... Vi ska ju göra en max 6 minuter lång grej som kommer komma upp på YouTube troligtvis. Liksom.
Mm.
Men vi ska känna... Vi har hittat en animatör som heter Jonas som ska animera det som vi sagt. Liksom, och så ska vi se om det är tillräckligt kul att jobba med. Så ska man kunna få in det på...
Ja. Det här att man inte ska ropa hej innan man kommit över ån.
Mm.
Är det då för att man inte säkert man lyckas komma över ån?
Ja,
man trillar i.
Mm.
Men kommer det då vara ifall någon ropar hej och sen så liksom ska hoppa över ån och trillar i ån?
Ja.
Då så de där vännerna som står på andra sidan, det är det de kommer reagera på. Aj, det var ju synd att han sa hej innan. Det spelar väl inte så jävla stor roll. Han borde ha väntat innan man kom.
Nu drunknade jag Johan igår, men det värsta var ju att han ropade hej precis innan. men jag, det är väl den här skammen i att fira segern i förskott liksom. Bara, oh yes. Men det är, jag tänker på det ofta när jag kollar på fotboll. När de som gör öppningsmålet då i en match, att de firar ju som att de redan har vunnit matchen ofta, att de är så jävla glada att så nu leder vi, nu ligger vi liksom, nu är ändå oddsen för att vi vinner den här matchen.
Mm.
Sen om de torskar, då det är då man bara ska spela upp på skärmen, inte det senaste målet det andra laget gjorde, man ska bara visa hans firande. Kolla hur mycket du firar det här som inte betyder någonting, det här målet sen, en jävla idiot. Hoppa hej gubbe. Det blir något, det är för att det är något patetiskt med att fira någonting och sen så
men att ropa hej är inte så, det behöver man inte göra, man firar.
Nej, det är det att de är sura på honom för att han är blöt när han kommer fram. Alltså bara, han ropar hej och sen så kommer han inte, han drunknar sen. Att man är sur. Varför ropar han hej? Det var, vi skulle ju inte ses tydligen, han blev dränkt sen. Det är en sån falsk hälsning han har gjort bara. Ja, jävla skit. Ja, men ska vi runda av?
Ja.
Då tackar vi för veckans avsnitt.
Rabba-dabba tip-top.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det, va? Specialisterna, baby.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.